Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Så är det dags för ett nytt kapitel i det svenska rättssystemets mardrömslika följetong. Den om styckmordet på Katrin da Costa.
Vad sägs egentligen i inspelningen mellan mamman och dottern?
Det låter som att det är en väldigt orolig förälder, och oroliga föräldrar är inte bra barnförhörsledare.
Vad för bevisvärde finns det egentligen i lekar?
Jag tänker nog att det borde finnas alla skäl att offentligt ta avstånd från allt som har så att säga varit avhängigt av det här så kallade vittnesmålet.
Och vad kan likmaskar 5-14 mm funna 1984 säga oss idag?
Det är en journalist som har försökt få tag i dig angående spår i gamla ärenden.
Det här är Spår, fallet Katrin da Costa med Anton Berg och Martin Jonsson. Den här säsongen arbetar vi också med Maria Hansson Botin. Sjätte och sista avsnittet, likmaskar och kassettband.
Han hade skrivit någonting och sagt att det saknas ju överhuvudtaget någonting som binder de här två personerna till brottet. Men lika förbannat så skriver han på sluttampen någonting om att de måste betraktas som skyldiga ändå.
1988 har Thomas Algén och rättsläkaren Theo blivit friade från mordmisstankarna, som vi berättade om i förra avsnittet. Och Thomas Algén har också blivit friad från incestanklagelser ytterligare en gång. Men i samma dom så står det:
nu kommer jag läsa dig. Vid en samlad bedömning av den upptagna...
Katrin da Costas egna uppgifter till dagboksvittnet om sin samvaro med de två läkarna och den enes dotter samt dotterns uppträdande finner tingsrätten att det är ställt utom allt rimligt tvivel att de båda läkarna och den lilla flickan som Katrin da Costa talat om med dagboksvittnet är identiska med Theo, Thomas och hans dotter, samt att Theo och Thomas tillsammans och i närvaro av dottern styckat Katrin da Costas kropp under pingsthelgen 1984 eller i anslutning till denna helg.
Jag tänkte, får man vara så här jävla korkad? Får man vara så här jävla korkad?
Å ena sidan är de friade för anklagelserna om mord. Samtidigt så betraktas de som skyldiga till en styckning på samma bevisning som friat dem. Thomas Algén och rättsläkaren beslutar sig för att överklaga domen. Men eftersom det här alltså är en formulering i ett domskäl så är det juridiskt omöjligt för dem att ens få prövning i en högre instans.
Men läkarna anser att de egentligen fälldes för att ha styckat kvinnan, eftersom tingsrätten i sin motivering för domen skrev att det är ställt utom allt rimligt tvivel att de gjort det. En sådan skrivning betyder enligt läkarna att de döms i allmänhetens ögon, och dessutom riskerar de att mista sina läkarlegitimationer och att få betala skadestånd.
För det här går ju aldrig att överklaga.
Nej, 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 nej. Nej, det är ju ingen dom, det är bara ett uttalande.
Och skrivningen i domskälen kommer att leda till ännu en rättsprocess, till ännu mer debatt. För samtidigt som Thomas Algén och rättsläkaren försöker överklaga den friande domen mot dem på grund av domskälet, så beslutar Socialstyrelsen att återkalla de båda männens läkarlegitimationer på grund av just skrivningen i domskälet. Man kan inte arbeta som läkare om man har styckat en kvinnokropp inför ett barn, oavsett om man sitter i fängelse för det eller inte. Socialstyrelsens beslut överklagar läkarna till kammarrätten, där de får rätt eftersom de inte är dömda för något brott.
Vid 9-tiden i morse samlades demonstranter från Sveriges kvinnojourer utanför rätten. De protesterade mot hela rättsprocessen och krävde att läkarna stoppas.
Och det här väckte väldigt stor indignation. Och det blev också så att radion, ekochefen, bestämde att de skulle publicera läkarnas namn, vilket var ett mycket ovanligt ställningstagande. Det här skedde också i Svenska Dagbladet och på någon annan tidning. Det är inte någonting som man normalt gör vid en friande dom.
Per Lindeberg, som gått igenom både fallet och mediernas rapportering, berättar om den debatt som uppstod när läkarna först fick tillbaka sina läkarlegitimationer.
Men indignationsstormen som följde, den resulterade ju i att travar med underskrifter kom till Högsta förvaltningsdomstolen när man krävde att det här legitimationsbeslutet skulle omprövas.
Har man styckat en kropp på det här sättet så att de har bevisligen mördat henne också. Var skulle man annars få tag i kroppen? Det är absurt.
Kvinnan ni hör från Petri Dokumentär uttrycker en åsikt som också kommer att reflektera den allmänna debatten. Två läkare ska alltså ha styckat en prostituerad kvinnas kropp, men frias ändå i tingsrätten för mord och får sedan i kammarrätten behålla sina läkarlegitimationer.
Jag tror att faktiskt gemene man tycker att det här är en helt absurd rättegång.
Det fanns en politisk innebörd i hela det här fallet. Det var det man fick lära sig. Män hade makt i samhället. Män kunde mörda kvinnor och ändå frias. Kvinnor som utsattes för sexuella övergrepp i form av prostitution hade inte samma rättsliga ställning som män.
Efter att Thomas Algén och Theo fått tillbaka sina läkarlegitimationer så överklagar Socialstyrelsen kammarrättens beslut. Ärendet hamnar hos regeringsrätten som sen ska ta ställning till överklagan. Sveriges Radios P1 i programmet Kanalen sänder.
Hur kan någon känna lust av att skända en död kropp? Hur kan någon bli upphetsad av att stycka ett lik? Och hur kan man låta sitt lilla barn vara med och se på medan det pågår?
Och regeringsrätten beslutar att skicka tillbaka målet till kammarrätten. De anser att de bevis som förs fram i tingsrätten måste prövas igen. För annars går det aldrig att avgöra om de styckat kroppen eller inte. Och om de ska få behålla sina läkarlegitimationer. Så nu handlar det alltså inte längre om mord, utan om styckning. Något som Theo och Thomas Algén aldrig varit åtalade för. Och bevisningen ska prövas som i ett brottmål.
För förvaltningsdomstolen avgör ju inte skuld i brottmål, det gör ju allmän domstol. Men i det här fallet så kom förvaltningsdomstolen, som ju inte normalt sysslar med såna här saker, i praktiken då att pröva bevisningen i ett flera år gammalt mordfall.
Det blir alltså ännu en prövning av den indiciekedja som åklagaren la fram i tingsrätten.
Så är det dags för ett nytt kapitel i det svenska rättssystemets mardrömslika följetong. Den om styckmordet på Katrin da Costa. Läkarna har tidigare friats i själva mordåtalet, men samtidigt har det slagits fast att det utan tvekan var de två som utförde styckningen av den prostituerade kvinnan.
När fallet är uppe i kammarrätten står tolkningen om barnets berättelse återigen i centrum. Dottern ska enligt mamman vid 17 månaders ålder ha bevittnat styckningen, och tillförlitligheten i det påståendet backas upp av de barnpsykologer som har observerat dottern och tagit del av Eva, alltså Thomas Algéns exfrus, uppgifter till polisen. Och nu har alltså spår gått igenom vad dottern faktiskt säger till mamman på banden som finns bevarade. Och vi har även låtit två av varandra oberoende experter genomföra en granskning av värdet av det som mamman och dottern pratat om. Sist vi lämnade kassettbanden i avsnitt 4 behövde Emily Ernberg och Julia Korkman tid för att sätta sig in i materialet mellan mor och dotter, vilket de nu har gjort. Vi har gett dem 3 veckor. Vi börjar hos Julia Korkman, expert på barnförhör vid Åbo universitet.
Jag tänker nog att det borde finnas alla skäl att offentligt ta avstånd från allt som har så att säga varit avhängigt av det här så kallade vittnesmålet. Och jag vet att jag är ju inte den första att framföra den här kritiken, att det har diskuterats tidigare också. Jag såg också något av det här.
Julia Korkman har tidigare också bedrivit forskning på vilket bevisvärde inspelningar har som är gjorda av anhöriga som menar att deras barn har utsatts för någon form av sexuella övergrepp.
Och det som kanske är det intressantaste här är ju det att de här föräldrarna skickar själv de här inbandningarna till polisen, uppenbarligen övertygade om att barnet självt berättar. Det var kanske föga överraskande så att nästan all information kommer föräldern och inte av barnet. Och föräldern verkar alltså helt omedveten om att det var hen själv som producerade all information.
Emily Ernberg, expert på barnförhör vid Göteborgs universitet. Hon konstaterar.
Man kan liksom säga att den kombinationen av att vi har en liksom vuxen som är väldigt orolig. Den här vuxna är liksom barnets närmast anhöriga. Och att man pratar om det här väldigt, väldigt länge. Det är liksom väldigt dåliga förutsättningar för att få fram en sann berättelse. Men det är väldigt goda förutsättningar för att få fram detaljer om någonting som inte har hänt. Och på det så har vi ju den här psykologutredningen. Där man också, utifrån vad jag kan läsa, går in väldigt hårt på den här hypotesen att barnet ska ha bevittnat ett styckmord och tolkar i stort sett allting som kommer fram som att det ger stöd för den hypotesen.
Men Emily Ernberg lyfter fram att det inte är Eva som ska belastas för bristen i utförandet av inspelningarna. Eva är i det här läget en orolig förälder som på uppmaning av polisen själv spelar in samtalen.
Och jag tänker liksom att det är viktigt att lyfta fram att mamman ska inte lastas för det här. Det låter som att det är en väldigt orolig förälder och oroliga föräldrar är inte bra barnförhörsledare. Hon är inte utbildad i det här. Hon vet inte vad hon ska göra. Det låter som en mamma som är väldigt orolig för sitt barn och som försöker få fram en berättelse, men det är väldigt dåliga förutsättningar för att få fram en berättelse om någonting som faktiskt har hänt.
Så vad är det egentligen som sägs på banden?
Jag hade nog förväntat mig mer att det skulle finnas en ansats till att hålla något slags förhör med det här barnet, att försöka få fram en berättelse, och det enda som finns är att de sitter och leker.
Sen leker de ju att mamman är död.
Är död!
Vad ska jag göra då?
Då är jag också död.
Spår har valt att förvränga både mamman och dotterns röst. Materialet på kassettbanden är totalt över 10 timmar. Men ni kommer få höra delar ur inspelningarna som blir relevanta för att kunna förstå Julia Korkman och Emily Ernbergs resonemang.
Det är rätt så makaber lek. Mamman frågar att ligger jag rätt nu och barnen sjunger och pratar glatt där och så ser hon död. Och så frågar mamman.
Hur gör man då när man är
död?
Och mamma försöker fråga att vad händer då? Jaha, så ligger man när man är död. Vad gör man med en som är död? Och så säger hon att ja, men du måste ju visa mig i sådana fall hur jag ska leka det, för jag vet inte hur man ska leka det. Så håller de på att diskutera att hur man ska ha fötterna om man är död.
Idag, menar Emily Ernberg, skulle man inte använda sig av lekar i någon form av barnförhör för att få fram en berättelse.
Och i barnförhör så tar man ju inte in leksaker för man vill att barnet ska berätta om vad de har varit med om. Man vill inte att det ska handla om fantasier och hitta på.
Men vad gör du med mig nu då? Vänta lite, vi gör så här.
Och jag och mamma säger att hon ska dra ut jacken så de kan fortsätta leka utan att bli störda. Och så frågar hon, fortsätter hon att ligga och leka död och ser att ligger jag rätt nu? Och att jag måste veta först... Och säger hon att, men vänta, du tar mig hårt på magen. Mm, bekräftar barnen. Men inte jag är död för att du tar mig på magen. Och så fortsätter de så här.
Kort spöke!
Så ska man liksom köpa den här berättelsen så får man ju också på något sätt köpa att de har ett spöke i rummet. när de leker, för det säger hon ju i samma vända. Och det är för mig liksom ett väldigt tydligt tecken på att det här handlar om en lek och inte om ett återberättande av någon faktisk upplevelse.
Just lekarna har också Julia Korkman reagerat på.
Det är helt klart att barn, det de gör om de blir ombedda att leka är uttryckligen att leka och börja fantisera. Och ger man dem sen någon slags incentiv eller någon slags sån här plock angående vad det är de ska leka kring, så är de väldigt benägna att börja leka åt det hållet. Det finns alltså många, många tidigare fall i historien också där barn har i sån här lekintervjuer där barn har faktiskt börjat producera alldeles fruktansvärda gruvliga detaljer om sexuella övergrepp och dödande av spädbarn och annat. Det finns flera kända internationella fall där så här har hänt.
Åklagaren Anders Kjellin har i sina presentationer av vad dottern sagt berättat om en docka som blivit av med sitt huvud. I kassettbanden finns det inte nämnt någonstans. Däremot så kan spår hitta förhör med mamman och polisen där hon berättat att dottern haft en baddocka som gick att plocka isär och bett att mamman skulle varit med och leka. Det är troligtvis från det här tillfället som mamman och barnet leker tillsammans som citat som tantens huvud av ursprungligen kommer ifrån. Men då utan att någon redovisat att det i grunden också var en lek mellan en mamma och en dotter.
När åklagaren Anders Helin senare kommer att presentera vad dottern sagt så berättar han att dottern sett hur tanten sågats. Det här är något som Julia Korkman reagerat på, därför att Eva och dottern, de leker med en verktygslåda med en såg i och en hammare, vilket Julia Korkman menar kommer leda till det uppenbara resultatet att dottern kommer såga.
Jag menar, vad gör man med sågar och hammare? Man sågar och hamrar, det är liksom inte så viktigt. Eller liksom...
Begreppet tomt, som vi berättat om i tidigare program, som blev väldigt omdebatterat. Om det ska ha kommit från en barnbok om tomtar eller handlar om rättsläkaren, eftersom det är så likt hans riktiga namn. Det finns också dokumenterat på banden av Eva. Av totalt 10 timmar rör det sig om cirka 5 tillfällen som tomt kommer upp. Och då i sammanhang som det här.
Vad såg du för någonting?
Så är det ju igen så här att det är liksom några få uttalanden som mamman liksom själv leder barnet ofta till att säga och som hon sen på något vis plockar ihop till någon slags rimlig sammanhängande berättelse, eller orimlig i det här fallet, på ett sätt som nog är ganska mystiskt.
Jag var mer och mer. Hade vi sällskap med någon? Var det någon som var med oss?
Eva har tidigare i polisförhör mediet att hon legat ett steg före dottern. Alltså att det är mamman som leder dottern i samtalen. Vilket blir extra tydligt, menar Emelie Ernberg, när hon går igenom kassettbanden.
Barnet pratar om saker och mamman kommer med förslag på att var det pappa som gjorde så, var det så pappa gjorde när han gjorde det illa och så vidare. När vi har föräldrar som är extremt oroliga för sina barn och som ska försöka utreda vad som hänt, så kan vi se att det är väldigt vanligt att man börjar ställa ledande frågor. Man för in viktig information i samtalet.
Vad ska vi säga till honom? Vi säger något mer till honom.
För att när det kommer till att liksom förhöra barn så skiljer det sig väldigt mycket från hur som vi pratar med våra barn till vardag, så man kan vara en jättebra förälder eller vara jättebra med barn. Det betyder inte att man är en duktig förhörsledare, för det är helt andra färdigheter man drar på.
Du får inte använda.
Använd
den
här pistoler.
Man sitter och leker och fantiserar. Det blir liksom ytterligare ett problem när det kommer till den här frågan om de här uppgifterna blir tillförlitliga eller inte, för det är så tydligt att det då mycket väl kan handla om lek och fantasi. skulle inte säga att det är särskilt hög tillförlitlighet i de här uppgifterna alls.
Julia Korkman menar att barnet har blivit utsatt för suggestion. Något som varken psykologen eller tingsrätten kunnat ta ställning till eftersom de aldrig lyssnat på just banden.
Men det här är alltså väldigt mänskligt, och det här vet vi idag att man måste i en rättsprocess där man försöker bedöma tillförlitligheten i egentligen vilka vittnesberättelser som helst, men i synnerhet sådana unga barn som är väldigt utsatta för suggestion. Där är det alltså av största vikt att försöka få så mycket information som möjligt om hur den här diskussionen har gått till. Och det har man ju inte gjort i de här tidiga bedömningarna av det här Da Costa-fallet, utan man har förlitat sig till mammans berättelser av vad dottern skulle ha sagt. Och till och med ju rätt så besynnerliga och rätt så luddiga.
Spår har varit i kontakt med Eva per brev. Hon skriver till oss att hon inte vill medverka i serien, och hon uttrycker en önskan om att inte bli citerad från sitt brev, vilket vi respekterar.
Tillbaka till 1991. I kammarrätten utbryter nu ett krig mellan experter. I media kommer det att kallas psykkriget. För kammarrätten kommer att låta vittnespsykologer gå igenom trovärdigheten i barnets berättelse genom att granska det tidigare psykologutlåtandet. Och de nya vittnespsykologerna kommer fram till att det inte går att ha barnets utsaga som ett bevis. För att berättelsen, den kommer ju från mamman. Medan psykologerna som har gjort den första utredningen vidhåller sin ståndpunkt. Det är troligt att barnet har bevittnat en styckning. Kammarrätten konstaterar sen i sin slutsats att man förstår att barnets berättelse varit viktig för både polisen och tingsrätten.
Citat. Det måste härigenom anses klarlagt att varit utsatt för och eller bevittnat mycket skrämmande upplevelser av sexuell eller aggressiv karaktär. Däremot anser kammarrätten att utredningen i denna del inte med tillräcklig grad av säkerhet visar vilka upplevelser som ligger bakom dem. Slutcitat.
Kammarrätten menar med andra ord att dottern har upplevt någonting traumatiskt, men att man inte kan säga exakt vad. Den 31 maj 1991 kommer domen. Kammarrätten har konstaterat att flertalet av vittnena som pekat ut de två männen som framträtt åratal efter att Katarina Costa dött är trovärdiga. Kammarrätten menar att Thomas Algén lämnat in bilder från en styckning för framkallning, så som fotohandlarparet hävdat. Men man konstaterar att Thomas Algén behöver hjälp och därför inte kunna begått styckningen ensam. Man menar att personen som styckat Katarina Costa måste haft ingående kunskaper i anatomi. Den äldre kvinnan med hunden har sett de båda männen utanför rättsläkarstationen på Pingst. Och att eftersom Theo har den kapacitet som krävs är det ställt bortom rimligt tvivel att det är han som begått handlingen tillsammans med Thomas Algén.
Och man skriver också att de enskilda delarna i sig inte är tillräckligt som bevisning för att männen är skyldiga till styckningen. Men sätter man samman dem så skapas en trovärdig bild. Det finns alltså ingen tidslinje, ingen gärningsbeskrivning. Inget som förklarar hur Katarina Costa kom till brottsplatsen eller hur länge styckningen pågick. Åklagarens viktigaste vittnesmål, dottern, som fick de två männen häktade från början, är nu inte ens med i förklaringen till hur styckningen ska gå till. Styckade de kroppen utan dottern? Vart var Thomas med dottern under eftermiddagen som Eva menar att de var borta? Ingen förklaring ges. Nu är hela kammarrättens dom uppbyggd på de vittnen som framträtt flera år efter att Katarina Costa hittats. Vittnen som har vaga minnesbilder, som är upphängda på fel väder eller som förändrats allt eftersom att polisen förhört dem. Och som i tveksamma vittneskonfrontationer pekat ut läkarna.
Otroligt hur man kan få ihop alla de här grejerna. Det är ju som en naturlag liksom. Det man söker efter, det finner man.
Vi hör psykologiprofessor Per-Anders Granhag igen.
Det finns många exempel på utan den personen först har sagt att jag känner mig ganska osäker på det här. Man har gjort ett utpekande. Och sen så är det förhör och det händer saker över tid. Och står i domstol och säger att nej, men jag är absolut helt säker på detta. Det har hänt saker i små steg, och spårar man tillbaka på sig, var personen osäker, och får man då positiv respons, massa följdfrågor till exempel om den personen man pekat ut, redan där händer ju saker. Förstår man ju att det här, man får chans att berätta om varför man pekar, ja just det, jag ser det, jag minns det här och det här och det här, man pratar på det sättet. Plötsligt är man från väldigt osäker till ganska säker. Det har gått en liten stund bara, och sen så i domstol är man helt säker.
Per-Anders Granhag, han känner igen mönstret från både kvickutredningen och Kevin-fallet.
Det är samma, så att säga, kognitiva processer bakom och samma grepp som tas för att nå dit man vill nå, helt enkelt. Så på det sättet är de väldigt lika, och där man har mycket information som pekar åt andra håll, men som man ändå gör om och till och med kan få att tala till sin fördel.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Konsekvensen av kammarrättens beslut blir att Thomas Algén och rättsläkaren Theo blir av med sina läkarlegitimationer.
Jag hade ju andra yrken som jag kunde liksom luta mig tillbaka på. I slutänden så blev det så här att de sista 10 åren, eller inte fullt 10 år, men 8-9 år, så jobbade jag ihop med min pappa. Och då var det så här att han skötte det medicinska. Och jag skötte det administrativa och ekonomiska. Och databehandling och sånt. Det var jag ju utbildad för. Tidigare, före medicinen. Och fan, jag har aldrig haft så trevligt som jag jobbar ihop med farsan.
Men hur är det för dig att ändå veta att den enskilt viktigaste bevisningen för att allt det här ska ha skett är din dotter som ska bevittnat, menar åklagaren, en styckning och ett mord?
Det, alltså för mig, som jag menar, och för många andra, så är det ju fullkomligt orimligt.
Psykologiforskaren Emily Ernberg har sin syn på det här fallet klar.
På något sätt så är ju det här en illustration av i princip allting som kan gå fel under en brottsutredning. Jag brukar ibland säga att man skulle nästan kunna ha en hel kurs i rättspsykologi bara baserat på det här fallet, för det är så mycket, och det är huvudsakligen det här som kallas för barnets berättelse, som jag efter att ha lyssnat på banden inte har riktigt hittat en sådan berättelse. Men det är så mycket annat som händer i utredningen också. Man har ju de här vittneskonfrontationerna som man kan prata om. Man har vittnen som dyker upp långt efter att det här ska ha inträffat. Och vi har berättelser som växer fram. Och det finns liksom, utifrån vad man kan läsa, liksom ingen objektiv utredning. Utan man kör väldigt snabbt in på ett spår. Och fastnar där och missar antagligen väldigt viktiga andra spår som han hade behövt utreda.
Idag är mordet på Katrin da Costa preskriberat. Om den eller de som begått mordet är vid liv kan de alltså inte dömas för det. Efter att Per Lindebergs bok Döden är en man publiceras 1999 så öppnas förundersökningen igen. Det är först nu polisen börjar följa upp en del av de personer som aldrig utreddes ordentligt under 80-talet, som arkitekten. Men det har gått lång tid. Arkitekten är vid det här laget avliden, liksom många av de andra som fanns i Katrin da Costas närhet och som kanske kunde haft mer information att lämna. Den före detta kriminalkommissarien Bertil Salin är delaktig i den nya utredningen 1999. Och då förekommer varken Thomas Algén eller rättsläkaren Theo som misstänkte.
Nej. Hon var inte alls med överhuvudtaget.
När utredningen återupptas 1999 följer polisen upp ett tips som påstår att en amfetaminmissbrukare i samband med ett inbrott i ett källarförråd i Solnaområdet hittat en plånbok där Katrin da Costas namn ska ha varit skrivet för hand. När polisen förhör inbrottstjuven och spårar plånboken visar det sig att den funnits i polisens beslag, men att den försvunnit.
Men borde inte de ha reagerat om det, alltså hos polisen om det står Katrin da Costa i den?
Det vet man inte. Alltså jag vet inte var det var skrivet och hur mycket man tittar i sånt, utan det var bara en plånbok. Men det kan ligga en poäng i det du säger, att man går igenom det, det måste man väl ha gjort.
1999 hittas också ett örhänge som troligen tillhört Katrin da Costa hemma hos en annan kund. En som Katrin kände och bodde hos ibland.
Det var pizzakartonger i högar inne i köket. Det gick inte att vara där nästan. Varvat med porrtidningar och såna här lister, sexsamtal och allt möjligt. Toaletten var helt demolerad. Och jag vet inte varför han inte har tagit tag saker och ting, men tiden kan ju stanna för honom. Däremot var det ett rum som var väldigt prydligt och snyggt, och det fanns något skrin bredvid det med ett par örhängen var det. Eller om det var ett örhänge, jag kommer inte ihåg riktigt, men det fanns i alla fall örhänge där. Men grejen var ju den att det var ju känt att hon hade bott där. Vi hade ju tekniker där, men de kom ju fram till ett nollresultat att det finns ingenting här att hämta. Så att, om man hade undersökt örhänget tror jag inte, det hade ju inte förändrats någonting. Jo, då hade man kanske lagt kvar där och glömt det kvar eller vad som helst.
Och 1999 försöker man ytterligare en sista gång gå igenom fyndplatsen efter teknisk bevisning. En sak som Bertil Salin reagerar på är den där handduken som han hittat vid fyndplatsen, som vi också berättade om i första avsnittet. Från handduken har teknikerna då, 1984, plockat hårstrån. Men som man 1999 inte har metoder för att DNA-testa. Men på bilderna av frottéhandduken så går det att se fläckar. Kanske går det att få fram ytterligare DNA från fläckarna.
På en ny undersökning på den, om det fanns annat DNA som man kunde spåra. Och handduken, den var ju borta som berättade tidigare, och den återfanns även.
6 år senare, 2005, har DNA-teknik utvecklats ytterligare. Och man bestämmer sig för att testa hårstråna. Vad man kan se är att hårstråna kommer från 2 personer. Den ena är inte så förvånande, de kommer från Katrin da Costa. Men så finns det ytterligare hårstrån från en ännu okänd person. 2005 bestämmer man sig för att testa mot Thomas Algén och Theo.
Vi har fått besked från Uppsala universitet då att från prover som vi tidigare skickade in på de tidigare misstänkta läkarnas har givit resultat att det var inte deras hårstrå på den här aktuella handduken.
Och den här handduken är knuten till da Costa?
Ja, i våras har vi kunnat knyta den här handduken till da Costa genom DNA på andra hårstrå som har funnits på den här handduken. Vi har ju alltså ytterligare någon okänd persons hår.
Men där slutar undersökningen. Man väljer att inte testa två andra personer som figurerat som misstänkta. Den ena av dem är den polske slaktaren, han som var dömd för att ha dödat tre personer, varav ett var ett styckmord. Och när man inte DNA-testade hårstråna mot den polske slaktaren reagerade polisen Thomas Götling, han som från början tipsade om att titta närmare på den polske slaktaren, och JO-anmälde polisen.
Jag tyckte det var som naturlig väg att man skulle gå vidare när det fanns en möjlighet att se och jämföra det DNA med det man hade säkrat på handduken som väl hittades i ett. Hur det så har ju hela tiden de här två läkarna varit utpekade som misstänkta gärningsmän. Och i många ögon så är de väl skyldiga, men det vore väl förnämligt om det gick att fastställa om det är så att det är någon annan gärningsman.
Bertil Salin tror idag att det är omöjligt att lösa fallet.
Nej, jag tror aldrig någonsin att det blir någon lösning på, tyvärr, på Da Costa. Det tåget passerar på för många stationer i slutändan. Det är bland annat med hårstråna, handduken och... Vi kom för sent. Ja, men det hade ju varit fullständiga bevis, och de enda som hittills är friade, det är ju allmänläkaren och obducent.
Ingen vet idag när Katrin Da Costa egentligen dog. När hon egentligen försvann. Vem som ens såg henne sist. Men spår hittar ändå en detalj som kanske idag skulle kunna sprida nytt ljus. Precis som DNA tidigare har kunnat öppna upp nya möjligheter för polisen i deras gamla utredningar, så finns det nu ett annat forskningsområde där det skett mycket sedan 1984. Det handlar om likmaskar. En morgon så ringer Maria Hansson Botin och berättar att det finns just sådana omnämnda i obduktionsprotokollet. Citat: "Det syns talrika likmaskar i storleken 5-14 mm. Slutcitat. Vi lämnar över till Maria.
Sen Katrin Da Costas kroppsdelar hittades 1984 har just likmaskar och hur de växer skapat en helt ny inriktning inom rättsväsendet. Genom att artidentifiera maskar och insekter som hittas på kroppar kan man på ett relativt säkert sätt fastställa när en människa avlidit. Och det här är något av en chansning, men det finns några intressanta uppgifter i förundersökningsprotokollet i det här fallet. Åklagaren menade att Katrin Da Costa dog den 11 juni. Men det är först den 18 juli, alltså 37 dagar efter åklagarens dödsdatum, som den promenerande mannen med sin hund reagerar på doften från plastsäckarna vid Karlberg och larmar polisen. Men ta det 37 dagar för flugig att utvecklas till larver av den storlek som beskrivs i obduktionsprotokollet, 5-14 mm.
Ja, det är det.
Anders Lindström är rättsentomolog och arbetar på Statens veterinärmedicinska anstalt. Men han kopplas ibland också in i polisutredningar. Vi har skickat honom obduktionsprotokollet, de tekniska protokollen från fyndplatserna och väderdata från SMHIs väderstationer i Stockholm dag för dag från sommaren 1984 för att se vad han kan ta reda på om när flugor måste ha kommit åt kroppen.
Ja, alltså, problemet är väl där att ingen av de här kommer att liksom komma in i närheten av den 10 juni.
Vid den första av de två fyndplatserna i det här fallet, vid Karlbergs strand, kan vi läsa i obduktionsprotokollet att fluglarverna är mellan 5-14 mm långa. Man hittar också i säckarna okläckta flugpuppor. Puppor är det sista stadiet av larven innan den förvandlas till fluga och lämnar kroppen.
för den påsen så verkar det vara då mellan 12-13 juli, de som hittades den 18. Då måste äggen ha lagts. För att det ska bli larver av den storleken.
De här larverna har alltså enligt Anders Lindströms beräkningar kommit ur ägg som lagts runt den 12-13 juli. En månad efter det dödsdatum som åklagaren slog fast. På fyndplats 2, där säckar upptäcks 3 veckor efter de första fynden, hittas inte bara larver och okläckta puppor i säckarna. Här har processen kommit längre och det finns både okläckta och kläckta puppor. Och till och med några slöa, grönaktiga flugor enligt obduktionsprotokollet. De här larverna, pupporna och flugorna kommer från ägg som lagts någon gång under första halvan av juli, enligt Anders Lindströms beräkningar.
Men antingen då så har de ju levt längre än vad man tror. Så att de här äggen, de larverna som jag observerar, de kommer ju från ägg. Och de har ju lagts på kroppen efter att hon har dött. Och då kan det ju vara till exempel i samband med att hon mördades och styckades.
Men Anders Lindström pekar på en rad osäkerhetsfaktorer. För det finns egentligen bara 3 alternativ här. Antingen har Katrin da Costa levt längre än vad vi trott. Eller så har kroppen förvarats.
Någonstans där den har liksom blivit åtkomlig då senare. Men då, om den inte har varit fryst och sådär, så vore det ju, så är det, det blir ju obehagligt att liksom hålla likdelar på det viset som det börjar lukta.
Eller så finns det ett 3rd alternativ. Och det är att det finns äldre larver som vi inte känner till. För det går att se i det tekniska protokollet från den första fyndplatsen, där det fanns larver och okläckta flugpuppor, att de delar av plastsäckarna som låg mot marken var perforerade av insekter. De äldsta larverna kan alltså ha lämnat säckarna innan de hittas. Så vad gäller de säckarna är det svårt att dra några slutsatser. Om den andra fyndplatsen står det att säckarna är, citat, i stort sett hela, slutcitat. Vad det betyder framgår inte. Men i de säckarna fanns det alltså även några slöa flugor som inte lyckats lämna kroppen, vilket flugorna brukar göra när de är färdigutvecklade. Och frågan är, var någon av de här säckarna hel? Fanns flugorna kvar för att de inte kunde ta sig ut? Och det här är viktig information. För om säckarna inte är hela så betyder det...
Så här, det gör ju att flugor kan komma in och lägga ägg i påsen också. Eller lägga ägg utanpå påsen och så kryper larverna in.
Så om alla säckar är trasiga så kan de mycket väl ha legat där sedan pingst. Även om de larver som hittades kommer från ägg som lades i början av juli. Men om någon säck däremot var hel, då skulle vi veta att säckarna förslöts och dumpades först i juli. Alltså långt senare än polisen tidigare trott.
Så problemet är att vi saknar data här. Vi har fått fragment av data och så försöker vi göra någonting av det. Men vi vet inte ens hur många pusselbitar vi saknar. Vi vet ju inte hur det är med ägg. Alltså om det har funnits mer ägg och larver som vi inte har sett. Alltså som ligger i marken då.
Så för att ta reda på om någon säck var hel så ber spårpersonal som arbetar med gamla spår inom polisen att återigen plocka fram plastsäckarna.
Jag söker en kriminaltekniker i Stockholm som heter...
Ja, du, där är bara ett mobilnummer till honom. Ska du ha det innan jag kopplar dig om det skulle hända något här?
Den ena jobbar som trafikpolis nere i Skåne och den andra jobbar i utlandet.
Ja, nej, men då är det mycket möjligt att han har gått i pension helt enkelt.
Vill du att jag lägger in något meddelande? Att du har sökt honom?
Hur har du fått tag i det här numret?
Alltså,
är du kopplad i växeln eller?
Nej, men det är så här, jag har haft rätt så mycket kontakt.
Han sitter mitt emot mig i ett rum här, så att han borde kunna svara. Men du kan, om jag lämnar över luren till honom så kanske han kan vara behjälplig, eventuellt.
Absolut, om du vill göra det. Så.
En journalist som har försökt få tag i dig angående gamla ärenden. Du kanske inte vet någonting om det här.
Men ingen verkar ens veta om säckarna finns kvar.
Nej, men jag ska kolla det och så återkommer jag i början. För att finns det så borde jag kunna ta reda på det ganska omgående. Och finns det inte, vilket jag förmodligen tror att det inte gör. Men i vilket fall, jag ska titta så får vi se om det kan finnas någonting. Ja.
De spårkontakter som jobbat med utredningen minns inte hur säckarna såg ut. Eller var de finns. Och det finns inte heller någon central samlingsplats för gamla spår i Kalla Fall. Senast någon tittade på säckarna var för 20 år sedan, 2002, då SKL på uppdrag av en advokat gick igenom säckarna igen för att se om det fanns några fingeravtryck kvar. Fingeravtrycken som då fanns bevarade efter att säckarna sköljdes av redan 1984 pekade inte i någon riktning. Eftersom de var i för dåligt skick. Hade säckarna funnits kvar och om någon av dem inte hade haft hål i sig hade vi kunnat lägga en till liten pusselbit i vad som hände. För då hade vi vetat att säckarna dumpats långt efter pingst 1984. Men vart säckarna tagit vägen efter 2002 verkar alltså ingen veta. Och därför får vi inte heller svar på de här frågorna.
Mordet på Katrin da Costa preskriberades 2009 utan att polisen lyckats hitta den skyldige. Och våldet mot prostituerade har inte minskat trots att köp av sex är förbjudet. Och Malmskillnadsgatan är fortfarande centrum för sexhandeln i Stockholm.
Och hur många gånger tror du inte, flera gånger som jag har fått ta emot mycket svårt misshandlade flickor i min famn.
Ni minns kanske Elise Lindqvist, ängen på Malmskillnadsgatan, som vi mötte i första avsnittet.
Och jag har två stycken som har dött i stort sett i famnen på mig, utav svåra skador.
Hon träffar prostituerade som fortfarande är rädda för Theo och Thomas Algen. Även bland de mest utsatta på Malmskillnadsgatan lever ryktet om läkarna kvar.
För än idag så går mina flickor och undrar, är det rättsläkarna? Är det den här mördaren som jag sätter mig i bilen nu?
Journalisten Per Lindeberg.
De kan aldrig få den här domen överklagad. Det finns ingen instansordning för dem. Det finns ingen rättssäkerhet. Så tingsrätten i Stockholm berövade dem deras rättssäkerhet. Och det gör den ju faktiskt oerhört upprörd alltså. Och det är en hemsk tanke som jag ofta tänker på när jag tänker på det här fallet. Alltså hur ska de kunna gå vidare? I synnerhet som de inte har fått någon upprättelse. De blev ju hatobjekt för hela samhället. Och det här blev en katastrof, inte bara för dem själva utan också för deras föräldrar och deras barn, va?
Det har nu gått nästan 38 år sedan Katrin da Costa försvann. De få sista spåren efter henne, en gammal kund, arkitekten, som säger att hon sköt heroin hem hos honom innan han bad henne att gå. Katrin da Costa var hemlös. Hon hade sina tillhörigheter utspridda, de viktigaste inlåsta på centralen i Stockholm. Den 11 juni, när åklagaren menar att hon dött och dödats av Thomas Algen och Theo, så ringer hon sin vän och ber om att få låna ett sommarhus för att kunna börja om. Hon får aldrig chans att göra det. Långt senare kommer andra vittnen också träda fram och säga att de möjligtvis såg henne ännu lite senare den här veckan. Men som med alla vittnesmål är det väldigt svårt att bedöma tillförlitligheten. Något som kanske blir tydligt i det här fallet. Där det är en åtalsprocess som bygger på vittnesmål som kommer efter varandra flera år efter det att Katrin da Costa sist sågs. För kanske hade polisen kunnat lösa det här brottet om man inte fastnat för ett särskilt vittnesmål. Det som påstods komma från ett 17 månader gammalt barn. Vad hade hänt om poliserna lyssnat på kassettbanden och verkligen förstått hur uppgifterna från mamman och dottern vuxit fram? Kanske hade man då kommit fram till samma slutsats som barnförhörsexperten Julia Korkman.
Jag tänker nog att det borde finnas alla skäl att offentligt ta avstånd från allt som har så att säga varit avhängigt av det här så kallade vittnesmålet.
Men det får vi aldrig veta. Det enda vi vet är att Katrina Kostas mördare går fri och att polisen missade att utreda flera möjliga gärningspersoner.
Thomas Algén och rättsläkaren har överklagat och sökt resning sammanlagt 16 gånger på grund av den där skrivningen i domskälet. Och de har sökt skadestånd utan att någonsin lyckas.
Bitter?
Ja.
Nej, det är inte. Jag har inte tid med det. Alltså, jag har mycket annat att göra. Mm. Nej, jag är bitter. Nej då, nej. Jag är inte alls bitter.
Mm. Om du fick prata med din dotter idag, vad skulle du säga till henne då?
Ja, ingen aning. Jag vet inte. Det har gått så jävla lång tid. Det är alltså, hon är snart 40 år gammal. Hon fyller år nästa år. 40 år. Och hon var 2,5 år när jag såg henne senast. Det har liksom flutit mycket vatten under Stockholms broar under den här tiden.
Spår görs av Anton Berg
och Martin Jonsson.
Researcher och reporter är Maria Hansson Botin.
Exekutiv producent på Third Ear Studio är Anna Åkerlund.
Spår är ett samarbete mellan Acast, A1 Produktion och Third Ear Studio.
Arkivljuden är hämtade från Sveriges Radios ekoredaktion, SVT:s Rapport, Aktuellt, ABC och Kanalen.
Tack för att ni lyssnar och följ oss gärna på sociala medier för senaste nytt om Spår.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.